Jag ska predika om slaven med genomborrat öra. Slaven med genomborrat öra. Och då läser vi först från Apostlagärningarna 2 och vers 17. Kända ord när den helige ande föll på pingstdagen. Och vad det handlar om där. Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era unga män ska se syner. Och era gamla, era äldre, står det egentligen. Ungdomarna ska se syner. Ni är både kvinnor och män naturligtvis. Och de äldre bland er ska ha drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande. Och de ska profetera. I gamla testamentet följer den heliga ande över enskilda människor, men löftet var att det skulle komma över, den heliga ande skulle falla över alla som kommer till tro, alla som tar emot Jesus Kristus som frälsare. Söner och döttrar beskrivs det först, och tjänare och tjänarinnor. Det är inte två olika grupper, utan det är samma personer naturligtvis, men med olika benämningar på, som visar på relation. Det är ett hebreiskt sätt att skriva som är väldigt vanligt i Bibeln, att det upprepas någonting som står, och så upprepas det liksom från en annan vinkel. Så det är det som därför det står så, era söner och döttrar och tjänare och tjänarinnor. Och Paulus, han skriver senare, när han då blev sen troende, tog emot Jesus som Messias, så skriver han i Romarbrevet från början där: från Paulus, Kristi Jesus tjänare, kallad till apostel och avskild för Guds evangelium. Och han skriver där att han är en tjänare. Ordet är dolos på grekiska, jag återkommer till det. Men först så beskrivs vi ju som söner och döttrar, Guds barn. Och ibland hör man att någon säger att alla människor är Guds barn. Det är inte sant. Det stämmer inte med Bibeln. Alla är ämnade att vara Guds barn. Men vi måste bli födda på nytt, komma till tro för att bli Guds barn. Det står så tydligt och klart i Johannes 1 och vers 12. Men åt alla dem som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Åt dem som tror på hans namn. Det är alltså när vi tror, kommer till tro på hans namn, på Jesus Kristus, som vi blir Guds barn. Det är ju en relation det handlar om. Att få en upprättad och helad relation med Gud som vår fader, vår far. Och Jesus sa vid ett tillfälle till fariseerna att de har djävulen till sin far, sa han. Därför att de gjorde djävulens gärningar. De gjorde det djävulen ville. Alltså det är påverkan, men man påverkas av. Men vi blir Guds barn, Guds söner och döttrar, när vi tar emot Jesus och blir födda på nytt. Och så ska vi gå tillbaka till Gamla testamentet och läsa om den beskrivningen när prästerna invigdes till tjänst där. Vi vet ju att vi blir frälsta genom Jesu blod. Till frälsning, till förlåtelse, till rening från synd. Och vi läser från Andra Mosebok 29. Och 20, från vers 20 där. Och du ska slakta baggen och ta lite av blodet och stryka på Arons högra örsnibb, på hans söners högra örsnibb, på tummen på deras högra hand och på stortån på deras högra fot. Ja, en del ler här nu när de hör de här orden. Det låter ju väldigt konstigt för oss. Men det här är ju symboliska handlingar som pekar fram på våra liv, vad Jesu blod betyder för oss. Blodet skulle strykas alltså på tummen, på handen, högra handen, på tån, alltså på foten, och på örat. Först på örat var det. Lägg märke till det. Först örat. Och det handlar ju om hörseln. Att vi får öron att höra med. När vi ska tjäna Gud. Det var invigning till tjänst alltså. För örat, det talar om hörsel. Att höra Guds röst. Och det nästa, det var blod på tummen eller på ena handen. Det handlar om gärningar. Vi är inte kallade att bara springa ut och göra goda gärningar eller hitta på och göra gott hur som helst. Nej, vi ska först lyssna in, höra vad anden säger och sen göra, handla. Gå Guds gärningar. Det är i den ordningen det ska ske. Och det sista, det tredje, det var ju tån, foten. Det är alltså att vi går ledda av Gud, ledda av den helige ande. Och sen fortsatte det, men det övriga blodet ska du stänka runt omkring på altaret. Och du ska ta något av blodet på altaret och av smörjelseoljan och stänka på Aron och hans kläder. Och på hans söner och deras kläder. Då blir Aron själv och hans kläder heliga. Och även hans söner och deras kläder blir heliga. Det var efter reningen. Då kommer smörjelsen och kommer andens smörjelse i våra liv. Detta första, det var alltså Guds barn. Vi är renade genom Jesu blod. Och han renar oss. Han renar så att vi får hörsel att höra. Så att vi får gå hans gärningar och gå på hans väg. Göra det han vill och gå hans väg. Men nu kommer vi ju då till tjänare och tjänarinnor. Ordet dolos, dole på feminin. Men jag säger tjänare och då är det både tjänare och tjänarinnor. För det är ju pluralordet både män och kvinnor. Det är samma innebörd som hebreiska ordet för tjänare. Ebed. Det betyder också slav. Tjänare eller slav. Och vad har en slav eller hade en slav för rättigheter? Ja, nu var det väldigt skillnad. Jag går inte in i detalj på det. Men det var väldigt skillnad att vara slav i Israel. För de fick tillåtelse att köpa slavar från hedna folken. Och fick inte ha någon slav från hebreerna, från sitt eget folk, från Israels folk. Men Gud tillät att de köpte slavar från andra folk. Men slavarna, det gällde samma lagar. De skulle behandlas på ett bra sätt. Och det är väldigt noga i gamla testamentet. När Gud tillät dem att ha slavar. Men det är väldigt noga föreskrivet hur man behandlar slavarna. Att de inte fick behandlas illa. Fick inte förtryckas och så vidare. Men man kunde också bli slav i en bemärkelse om man var Israel. Men det var snarare som en daglönare. Att man gav sig själv till någon. Man arbetade för mat och husrum kan man säga. Också en sorts slav. Eller tjänare. Och det är härifrån som ordet kommer. Men en slav, rent som en slav, så var man helt ägd av sin herre. Slaven hade egentligen inga egna rättigheter. Utan han var ägd, han var köpt. Och han levde helt för sin herre som han tjänade. Han hade ingen egen plan för sitt liv. Han var helt given i sin herres hand. Att göra sin herres vilja och att tjäna på det sättet. Men då är ju frågan, när den här bilden kommer, har inte vi rättigheter? Vi människor som kämpar för våra rättigheter och så vidare. Ja, det finns rättigheter som är viktiga att kämpa för i samhället och så. Det är självklart. Men faktum är att som en tjänare eller tjänarinna, som en slav, så har vi inga rättigheter. Men har vi inte löften? Jo, vi har många löften. Det har vi. Men det är fortfarande bara nåd. Vi kan alltså inte komma och kräva ut någon rätt ifrån Gud. Eller ta ut någon rättighet som en del lär. Det är inte bibliskt. För det är nåd alltsammans. Paulus han tar bilden av som en, ja man kan säga världen som en slavmarknad på ett sätt. I Romarbrevet kapitel 6. Från vers 16 läser vi. Han skriver så här. Vet ni inte att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar och det är honom ni lyder. Antingen under synden, vilket leder till död, eller under lydnaden, vilket leder till rättfärdighet. Men Gud vare tack, ni var syndens slavar, men har nu av hjärtat blivit lydiga mot den lära som ni blivit överlämnade åt. Nu är ni slavar under rättfärdigheten, sedan ni har befriats från synden. Ja, här tar Paulus faktiskt bara två alternativ. Han ger bara två alternativ. Antingen är vi slavar under synden som leder till död, eller slavar under rättfärdigheten, eller lydnaden till Gud, som leder till liv. Det är ju så att vi alla människor är födda i likhet med Adam, den första Adam, som föll i synd. Och det är den bilden som Paulus tar här i Romarbrevet och tar upp väldigt mycket. Att vi är födda med en del säger en försvagad natur. Det låter lite bättre än att säga en syndig natur. Men det är faktiskt så det står tydligt och klart. Hela människosläktet föds ju i likhet med första Adam. Vi föds med en syndig natur i bemärkelsen att vi, ingen människa, klarar av att leva rättfärdigt inför Gud i egen kraft. På grund av syndafallet som följer hela människosläktet. En försvagad natur. Ett kötsligt sinnelag, som det också beskrivs. Och när vi växer upp, en människa växer upp, så blir vi alla slavar under synden på grund av detta. Men i frälsningen då byter vi herre. Synden som är en tyrann, en herre över våra liv, en makt som är en tyrann, den befrias vi ifrån och vi får en ny herre. Vi får Gud som vår far och Jesus är vår Herre. Han befriar oss från makten, från våra synder och sätter oss in i sitt rike. Och i vers 19 fortsätter vi. För er mänskliga svaghets skull använder jag en så enkel bild, skriver Paulus. Ty liksom ni förr ställde era lemmar i orenhetens och laglöshetens slavtjänst. Till ett laglöst liv, alltså ett liv utan Gud. Så ska ni nu ställa era lemmar i rättfärdighetens slavtjänst till helgelse. Medan ni var syndens slavar var ni fria från rättfärdigheten. Men vad skördade ni då för frukt? Jo, det som ni nu skäms för. Slutet på sådant är döden. Men nu, då ni befriats från synden och blivit Guds slavar. Och här ordet dolos. Guds dolos. Slavar eller tjänare. Blir frukten att ni helgas. Och till slut får evigt liv. Därför att vi är nya skapelser. I Jesus Kristus. Ty syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv. I Jesus Kristus vår Herre. Vi får göra ett underbart byte. Av herre över våra liv. Vi är slavar under rättfärdigheten, skriver Paul. Slavar under lydnaden. Och jag vill citera innan jag går vidare. Där vi sjöng i sången innan här. Kallad av Gud att tjäna. Under kärlekens tvingande krav. Fann du en verklig frihet som Kristi Jesus slav. Att tjäna dig är min vilja. Att få höra din röst, min bön. Det kommer örat igen att höra. Att vittna om dig, mitt uppdrag. Att få möta dig, blir min lön. En underbar sång tycker jag som Urban Ringbäck har skrivit. Men vi går vidare. Därför att det finns när det talas om i Nya Testamentet. Och det är Paulus och Petrus som skriver vid olika tillfällen om att vi är köpta och att vi är friköpta. Och det är tre ord i grundtexten som översätts köpta eller friköpta på svenska. Men som har en djupare innebörd och en, kan man säga, bildlig betydelse av vad Jesus har gjort i våra liv när vi är frälsta. Och det första ordet står i 1 Korinthierbrevet 6:20. Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp. Och här är ordet köpta, agorazo på grekiska. Som betyder att det beskriver faktiskt en slags slavmarknad. När det kommer en herre som köper slaven fri. Och nästa ord är Galaterbrevet 3:13. Där det står: Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse i vårt ställe. Där står skrivet: förbannade var och en som är upphängt på trä. Och det här ordet som står här för friköpte, det beskriver nästa steg. Det första var att vi är köpta på marknaden. Från en tyrann. Från syndens tyrann. Men nu tas vi bort ifrån marknaden. Vår nya herre förflyttar oss och tar oss därifrån. Så att vi aldrig mer kan säljas igen till tyrannen. Och det tredje ordet kommer i 1 Petrus 1 från vers 18. Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta. Det är det tredje ordet på grekiskan där. Från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder eller era föräldrar. Utan med Kristi dyrbara blod, som är blodet av ett felfritt lamm utan fel och lyte. Det här beskriver Paulus att frälsningen är fullbordad. Och det här ordet betyder nästa steg. Att vi blir befriade från alla band och kedjor som vi var bundna med. Vi köptes fria genom Jesu Kristi blod, står det. När han gick i döden för oss. Han vann seger över tyrannen, över Satan, över syndens välde, syndens makt. Han köpte oss fria. Men han tog oss också bort därifrån. Insatt oss i sitt rike, som det står. Och en process har börjat. Befrielsen från kedjor som vi var kedjade med som slavar under tyrannen. Band och bojor. Vad den är, så finns här befrielse. Fullständig befrielse i Jesus Kristus. Skillnaden här, för den här bilden vacklar ju lite, men skillnaden är ju att vi väljer själva vilken herre vi vill ha i våra liv. Det är vårt val. Och den här paradoxen, den ser vi gång på gång i Bibeln. Att bli verkligt fri, som människa fri, då måste vi först bli Kristi slavar. Det står ju också om vishet. Om vi vill bli visa måste vi först bli dårar. För vår vishet är dårskap inför Gud. Och för att få tag och få del av Guds vishet, visheten ovanifrån, måste vi ju först bli dårar. Lägga ner vår egen vishet inför Gud. Ta emot hans vishet. Det finns ju den där paradoxen. Att vinna sitt liv genom att mista sitt liv. Lägga ner sitt liv. Överlåta sitt liv för att vinna det verkliga livet. Men det här valet vi gör, det sker frivilligt. Och det sker utifrån den kärlek som vår nya herre och nya ägare som har köpt oss har gett oss. Hans kärlek till oss. Och då ska vi läsa om överskriften som jag sa. Slaven med genomborrat öra. Och det står om på två ställen i Gamla testamentet. Det står om i Andra Mosebok 21. Men vi går till Femte Mosebok 15 och från vers 12. Om någon av ditt folk, en hebreisk man eller kvinna, har sålt sig till dig och tjänat dig i 6 år, skall du det 7:e året fria honom. Och när du frier honom ska du inte låta honom gå med tomma händer. Förse honom rikligt från din jord, från din loge och från din vinpress. Du ska ge honom av det som Herren din Gud har välsignat dig med. Kom ihåg att du var slav i Egyptens land och att Herren din Gud friköpte dig. Därför ger jag dig denna befallning idag. Men nu kommer den djupare innebörden här i vad slaven kunde göra. Men skulle han säga till dig att han inte vill lämna dig? Därför att han älskar dig och ditt husfolk. Eftersom han har haft det bra hos dig. Då ska du ta en syl och sticka den genom hans öra in i dörren. Eller dörrposten, står det i andra Andra Moseboken. Därefter skall han vara din slav för alltid. Med din tjänarinna ska du göra på samma sätt. Så står det här. Så gjorde man under lagens tid. Och detta är alltså bilden som ligger bakom när Paulus talar om att vara Kristi tjänare eller Kristi slav. För Paulus hade billigt talat låtet genomborra sitt öra vid dörren eller dörrposten. Det betydde, jag har beslutat att tjäna min mästare och herre resten av mitt liv, hela mitt liv. För alltid vill jag tillhöra honom. Jag vill inte lämna honom. För han älskar mig. Han har gett sitt liv för mig. Och det finns inget liv utan honom. Det var Paulus mena. Men än en gång, lägg märke till att det är örat. Det är örat det handlar om. Vi säger ibland att kan jag få låna ditt öra? Då menar vi, kan du lyssna på mig en stund? Vill du höra vad jag har att säga? Och detta är så viktigt för en tjänare, Guds tjänare och tjänarinne, att höra från Gud. Höra, vi väljer att höra. Och när vi väljer att följa, låter oss villigt talat genomborras vid den där dörrposten när vi tar beslutet att tjäna honom, tjäna Jesus hela vårt liv, då öppnar han våra öron. Han öppnar våra öron så vi kan höra. Vi hörde inledningsordet just de här verserna som jag tänkte läsa här från Filipperbrevet 2 och 6. Där Jesus beskrivs som en tjänare, det är samma ord, slav. Hur Jesus utgav sig själv för vår skull, att han blev som en slav för oss, en tjänare. Fastän han var till i Guds gestalt räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares eller en slavs gestalt, då han blev människa. Han som till det yttre var en människa och ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på ett kors. Lägg märke till här att Jesus, han la ner alla sina rättigheter. Som Guds son, som sonen i den treenige guden, himlens härlighet, allt det han hade, alla sina rättigheter, la han frivilligt ner för vår skull, blev en tjänare, en slav och gav sitt liv för oss. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. Romarbrevet 6 och vers 6 går vi tillbaka till. Där Paulus skriver, vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska beröva sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Och här ser vi bilden av tjänaren, tjänarinnan med genomborrat öra, fast nitad så att säga vid träet på dörrposten eller dörren, korsfäst med Kristus. Det är samma bild som återkommer. Korsfäst med Kristus. Och det finns ju messianska psalmer, bland annat psalm 40 och vers 7, som David uttrycker det här om Messias som skulle komma. Och det finns den här versen, parallellvers också, som tas upp i Hebreerbrevet, som beskriver Jesus och hans försoning på Golgata, hans offerdöd. Men så här skrev David då profetiskt: slaktoffer och matoffer vill du inte ha. Du har öppnat mina öron. Det är alltså talar om Jesus, Messias som skulle komma. Men ordet här, det beskriver, du har genomborrat mina öron. Brännoffer och syndoffer begär du inte. Därför säger jag, jag ser, jag kommer. I bokrullen står det skrivet om mig. Ja, det finns en annan översättning där som jag bara kan nämna en parentes. Överst i bokrullen, första delen eller något sånt där, står det, är skrivet om mig. Pekar på första versen I bokrullen, första versen i Bibeln. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Eller i begynnaren, i förstlingen skapade Gud himmel och jord. Det är Jesus själv det handlar om. Att göra din vilja, min Gud, är min glädje. Din lag är i mitt hjärta. Och detta var ju ord som sen upprepas om Jesus och som Jesus själv hänsyftar på senare. Han uppfyllde denna profetian. Att höra och att göra Guds vilja, villighet att lyda. Och det står ju om Jesus, han sa själv att han gör allt som behagar fadern. I allt behagar fadern. Allt han sa, allt han gjorde behagade fadern. Han hörde Guds röst, faderns röst, och lydde honom. Genom borrat öra, det har alltså med hörseln att göra. Öppnade öron, lyhördhet och lydnad för Guds röst. Och så kan vi kristna ibland få lite panik kanske över det där. För vi kanske tycker att hör jag verkligen från Gud. Och jag tycker det är svårt att höra Guds röst. Och vi hakar upp oss på det där, för vi har en bild av att det ska vara på ett speciellt sätt. Och ibland är det ju så att Gud talar. Han kan tala väldigt tydligt och klart genom sitt ord. Han kan tala med någon profetisk budskap och på olika sätt. Men det är framför allt vår vilja det handlar om. Och vi kan lita på att om vi vill höra, då leder han oss. Kommer han att steg för steg leda oss. Psalm 81, där står: fick Asaf vara profet och ropa till Israels folk. O, att mitt folk ville höra mig. O, att mitt folk ville höra mig, sa Gud. Därför att de ville inte, de hade egna planer, höll på med sitt eget. De förkastade Guds profetröster, man ville inte höra. Det är ett val man gjorde alltså. Ordet shama, höra på hebreiska, det har också samma innebörd. Att höra uppmärksamt och att göra därefter. Det är aldrig uppdelat i hebreiskan, utan det är alltid att höra och att göra. Och det är inte alltid så där att Gud så där väldigt tydligt talar, men han manar i vår ande. Han ger oss maningar. Han kan mana oss att göra någonting. Och han hjälper oss att också att lära oss att lyda, att höra och förstå och lyda. Och gång på gång, när vi läser i Uppenbarelseboken om de sju församlingarna, så står det ju gång på gång, löftena där, de gäller den som hör vad anden säger till församlingen. För varje församling så är det löften. Den som hör vad anden säger. Den gäller löftet. Guds tjänare och tjänarinner. Vad innebär det då att vara en tjänare eller slav, Kristi slav? Att vara fäst vid trät, korsfäst med Kristus. Ja, det innebär att vi får tjäna Gud med hans kärlek som drivkraft. Och det innebär att allt det vi behöver för varje dag, för varje situation, det finns hos honom. Och vi får be om det. Vi får be om det. Det innebär också ett mått av lidande. Korset innebär ett mått av lidande. För korsets väg är en smal väg. Och den kommer alltid att vara smal. Den kommer aldrig att bli bredare. Den har alltid varit smal. Kommer alltid att vara smal. Men på den vägen, lydnadens väg, där också är det så att smörjelsen ökar mer och mer i våra liv. Det har vi Guds löfte på. Och vi vet att Jesus frestades av Satan att gå, så att säga, den breda vägen. Att gå en bekvämare väg. Att ta ut sina rättigheter. Att ta över själv initiativen och allt. Han försökte fresta Jesus att gå den breda vägen utan korset. En bekvämare väg, en enklare väg. Och så kan vi också frestas ibland att gå en bekvämare väg, en enklare väg. Eller att gå den breda vägen utan kors. Men det är inte Guds väg. Jeremia, profeten i Gamla testamentet, vill jag säga någonting om också. Han var ju i tjänst för Gud, Guds tjänare. Med genomborrat öra kan man säga. För han hade verkligen gett sitt liv åt Gud i Guds hand. Och var villig att tjäna honom. Han tjänade i minst 40 år. Jag läste både 40 år eller 50 år. Men många år så tjänade han Gud som Guds röst i sin tid. Han hörde från Gud. Men Jeremia hade det inte lätt. För han talade för döva öron kan man säga. De ville inte höra på vad Jeremia sa. Han varnade folket för det som skulle komma. I många, många år fick han varna utan att de lyssnade. Inget hände heller. Och vi kan tänka att Jeremia hade det tufft många gånger. När han fick uttala Guds varningar och även domar som skulle komma och konsekvenser. Om inte folket vände om utan uthärda i sin hårdhet och i sin vägran att höra och lyda Gud. Det står om i Jeremia kapitel 6 och från vers 10 där. Till vem ska jag tala? För vem ska jag vittna så att de hör? Deras öron är tillslutna eller stängda så att de inte kan höra. Herrens ord föraktas bland dem. De vill inte veta av det. Så uttryckte Jeremia. Men så kom Jeremia själv till en av de här smala passagen. Svåra situationerna. När han kämpade med kallelsen som Gud hade gett. Han lydde Gud, han talade Guds ord. Men ingen ville lyssna. Och han blev hånad och han blev föraktad. Och så fanns det många falska profeter. Det brukar ju göra så. Många i antal som bara profeterar framgång och lycka över folket, hur de än levde och hur de än gjorde och vad de än sa, hur de än föraktade Guds ord. Och detta hade också Jeremia att kämpa emot. Och vid det här tillfället så är han förtvivlad och han utgjuter sitt hjärta till Herre. Och det står i kapitel 15 och från slutet på vers 15. Då säger Jeremia till Gud: tänk på hur jag blir hånad för din skull. Dina ord kom och jag åt dem. Ja, ditt ord blev mitt hjärtas fröjd och glädje. Till jag är uppkallad efter ditt namn, Herre. Först säger Jeremia: du vann mitt hjärta, du har vunnit mitt hjärta. Och du talar till mig och jag älskar ditt ord. Jag älskar när du talar, jag tog det till mitt hjärta, jag åt av det. Det fyllde mig med glädje och frid och fröjd. Herre, härskarornas Gud, säger han. Jag har inte suttit tillsammans med gycklare för att roa mig. Därför att din hand var över mig har jag suttit ensam. Ty du har uppfyllt mig med harm. Varför ska jag ständigt plågas? Och varför är mitt sår oläkbart? Det vill ju inte läkas. Du har blivit för mig som en sinande bäck. Likt ett vatten som ingen kan lita på. Ja, Jeremia han utgjuter sitt hjärta. Och ibland så är vi så fromma så vi kanske vill lossa någonting inför Gud. Och vi ska inte liksom säga riktigt som vi känner. Utan vi vill gärna vara lite mer fromma. Men faktum är att vi kan komma till den punkten där vi känner att vi måste säga som det är. Och Gud, han förkastar oss inte. Han förkastar inte Jeremia. Det är viktigt att veta. Att vi får utgjuta våra hjärtan. David gjorde det i psalmerna kan vi läsa. Han utgjöt sitt hjärta. Och jag ska erkänna att jag har varit arg på Gud. Och jag har sagt till Gud, jag tycker det här är orättvist. Och det är du som ansvar. Jag har varit arg på Gud. Och jag har varit riktigt upprörd. Men det är en viktig sak som jag vill komma till. Och det är det för det första. Jeremia förstod inte. Att hela situationen han var inne i, den var helt och hållet arrangerad av Gud. Helt och hållet arrangerad av Gud. För Gud hade ett mycket speciellt syfte. Och Gud han svarar Jeremia, han säger så här. Därför säger Herren så. Om du vänder om ska jag låta dig komma tillbaka, du ska förtjäna mig. Om du skiljer det äkta från det oäkta, eller som det står i gamla översättningen, om du frambär ädel metall utan slagg, ska du få vara som min mun. Detta folk ska då vända tillbaka till dig, men du ska inte vända tillbaka till dem. Jag ska göra dig till en fast kopparmur mot detta folk, så att de inte kan besegra dig om de vill strida mot dig. Ty jag är med dig för att hjälpa dig. Det var Guds löfte. Om du vänder tillbaka och för att rädda dig, säger Herren. Jag ska rädda dig ut ur de ondas våld och befria dig ur våldsmännens hand. Gud hade ett syfte, inte bara att Jeremia var hans redskap, hans tjänare, hans slav, att tala det Gud la på hans hjärta, att göra det Gud kallar någon till. Gud vill också göra ett djupare verk i Jeremias liv, i hans eget liv. Om du frambär ädel metall utan slagg. Och jag har det här uppskrivet sedan många år tillbaka, smått här i kanten, hur man rena slagg på den här tiden. Hur man renar guld från slagg, skulle jag säga. För det är ju guld, bildligt talat, som Gud vill göra i våra liv. Guldet i gamla testamentet, när det är Guds verk, då är det rent och fullkomligt. Det Gud gör i våra liv. Man renar guldet genom att lägga det i en degel, en eldfast behållare som man satte på elden. Det blir varmare, allt varmare och varmare. Då börjar de främmande ämnena spraka och stänka som fanns i guldet. Och det pågick när hettan blev tillräckligt hög. Men när det slutade och var tyst, då var de främmande ämnena borta. Och det var tyst i den här flytande massan. Och guldet var renat och glänsande. Och man visste att det var klart när man kunde se sin egen spegelbild i guldet. Och det var precis det som Gud ville göra i Jeremias liv. Jesu Kristi spegelbild i våra liv, genom våra liv. Det finns en samma sak som beskrivs om silver som luttras. Och det är samma sak. Spegelbilden visar när det är klart. Det var Guds avsikt med Jeremia. Det är Guds avsikt i våra liv. Och det står i Hebreerbrevet 10:36. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Till ännu en kort tid, liten tid, så kommer han som ska komma, och han skall inte dröja. Min rättfärdige ska leva av tro. Tro, det har ju också med förtröstan och trohet att göra, det vet vi. Men om han drar sig undan finner min själ ingen glädje i honom. Men vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade. Vi hör istället till dem som tror och vinner sina själar. Och uthålligheten, det får vi ju av Jesus. Det är han som ger oss uthålligheten. När vi väljer att, som Jeremia gjorde, vända om och lyda. Och när vi beder, när vi söker Guds ansikte, då får vi ju del av Guds vilja. Och det är garanterat bönesvar. Då är vi garanterade bönesvar. Därför att det är när vi får veta Guds vilja och ber enligt Guds vilja, så vet vi att vi får det vi ber om, står det. Men det som är viktigt här, för vi människor ibland, och jag har hört det många gånger, hur man gärna vill lägga tyngdpunkten på detta, att vi får ut av våra hjärtan inför Gud, och vi får bli arga på Gud, och Gud förkastar oss inte. Och det är sant, det är sant. Vi får det, vi får vara ärliga och uppriktiga inför Gud. Men det finns bara ett sätt att komma vidare. Det finns bara ett sätt och en väg att mogna i den andliga mognaden, i Jesu efterföljelse. Och det är att böja sig och lyda. Annars kommer vi inte vidare. Så det räcker inte med att vi står där och uttrycker vad vi upplever emot Gud, och vi är uppriktiga, vi utgjuter vår hjärtan. Om vi vill komma vidare och inte bli kvar där i självömkan och besvikelse, och riskera att bli bittra, eller riskera att frestas och gå den breda vägen, att vika av från vägen och gå en lättare, en bekvämare väg, så finns det bara en väg, och det är att omvända sig och böja sig och lyda Jesus. Det gjorde Jeremia. Och han kom vidare. Han kom igenom den här smala passagen med Guds hjälp. För Jesus hjälper oss genom varje svårighet och smal passage. Och det löftet har vi. Många kristna stannar här och kommer inte vidare. Men vi är kallade att gå vidare på den smala vägen. Vinna nya segrar. Uppleva mer av Gud. Nya bönesvar. Tjäna honom troget och fortsätta att tjäna honom som tjänare, tjänarinna. Eller som Kristi slav, som det står. Och Jesus han säger, Johannes 15 och från vers 14, den sista bibelversen jag vill läsa. Då säger han, och sa så här till lärjungarna, så säger han också till oss. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Och att göra här är pågående från. Det är inte bara en gång utan det är ett liv vi lever. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Förbliv i mig så förblir jag i er. Håll er nära mig, med andra ord. Jag kallar er inte längre tjänare, alltså dollos, slavar. Eftersom tjänaren inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar jag er. Ty allt vad jag har hört av min fader har jag låtit er veta. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er. Och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt. Sådan frukt som består. För att fadern må ge er vad ni än ber om i mitt namn. Alltså under Guds herradöme. Under hans auktoritet. Och enligt hans vilja det att be i hans namn. I Jesu namn. Och det befaller jag er att ni ska älska varandra. Vi har inte förtjänat hans vänskap. Jesu vänskap. Men Jesus la ner sitt liv för att rädda oss. Han blev en tjänare för vår skull. Och vi får lägga ner våra liv för honom. Och bli de som vi är skapade att vara. Och han kallar oss inte bara tjänare och tjänarinnar. Utan sina vänner. Sina vänner. Och så sa ju Johannes döparen att hans glädje var fullkomlig därför att han var brudgummens vän, sa han. Brudgummens vän som står där och hör honom gläder sig innerligt för brudgummens röst. Och sa Johannes döparen, den glädjen är jag nu, har jag nu helt och fullt. Och orden där i grundtexten betyder att höra honom, att stanna kvar hos honom. Att vara med honom. Och det är förunderligt nåd att vi får vara Jesu Kristi slavar, tjänare, dollos. Det är sann frihet. Amen.